Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid till nutid. Och eftersom podden heter Kungar och krig så förstår ni att det är kungarna, regenterna och krigen som är i fokus för de här avsnitten. Vi befinner oss i mitten på 1600-talet och Carl X Gustav är svensk regent. Vi kommer i dagens avsnitt att fokusera på Carl X Gustavs första danska krig. Alltså det krig som pågår mellan sommaren 1657 och februari 1658. I det här kriget så förekommer ju det legendariska tåget över Bält under januari-februari 1658 som en av många händelser under det här relativt korta kriget. Kriget slutar ju med freden i Roskilde i februari 1658, en för svenskt vidkommande väldigt gynnsam fred. Kriget börjar med att danskarna anfaller Sverige i och med att Sverige är indraget i två konflikter sommaren 1657, dels krig mot Polen och dels krig mot Ryssland, och där ser danskarna då en möjlighet att anfalla Sverige som då är svagt. Men innan vi kommer in och går på djupet med avsnittet om Carl X Gustavs första danska krig så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com/kungarochkrig. Och då är det Mats Kjellqvist, Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet som är kungar av Guds nåde. Som kungar har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Wallman som kungar. Ett stort, stort tack till er för att ni bidrar till att podden fortsätter att komma ut. Om vi nu ska närma oss sommaren 1657 och Carl X Gustavs danska krig så ska vi börja med att titta lite grann på den anfallande parten, nämligen Danmark. För det här är ett krig som påbörjas när Danmark anfaller Sverige. Den danske kungen sedan februari 1658 heter Fredrik den tredje. Fredrik den tredje, han var den näst äldste sonen till Kristian den fjärde som var dansk kung fram till sin död i februari 1648. Egentligen så var det Kristian den fjärdes äldste son som också hette Kristian som skulle ha blivit kung. Men han var enligt vissa källor fetlagd, slapp, svårt skuldsatt och förde ett utsvävande liv och söp ihjäl sig strax innan faderns död 1648. Och att Christian super ihjäl sig innebar ju då att Fredrik den tredje valdes till dansk kung, för Danmark är vid den här tiden fortfarande ett valkungadöme. Man väljer alltså kung. Det har ju inte Sverige varit sedan 1500-talet och Gustav Vasas införande av arvsmonarki. Men i Danmark så är det fortfarande ett valkungadöme, även om praxis är att man väljer den äldste sonen till förevarande kung. Men i och med att Fredrik den tredje ska väljas till kung så måste han skriva under en kungaförsäkran där han kraftigt avsäger sin makt till förmån för den danska adeln och det danska rådet. Fredrik den tredje, han var egentligen aldrig någon särskilt stor krigarkung. Men sommaren 1657 så är det ett riktigt bra läge att angripa ärkefienden Sverige. Det svenska kriget i Polen går lite sisådär. Ryssland har dessutom precis förklarat Sverige krig. Samtidigt så finns det starka krafter i Europa som eldar på Fredrik att gå till anfall mot Sverige. Både i Nederländerna och i Spanien och hos den tysk-romerske kejsaren så finns det intresse av ett danskt angrepp mot Sverige. För Sverige har ju under Karl X Gustav verkligen seglat upp som en stormakt med potential i norra Europa. Och Nederländerna och Spanien och den tysk-romerske kejsaren ser ju med stor oro på att Karl X Gustav och Sveriges position i Europa förstärks. Segrar mot Polen och mot Ryssland skulle göra Karl X Gustav till en av Europas absolut mäktigaste monarker och regenter. Så ett danskt angrepp låg i de europeiska centralmakternas intresse. Krigsmålen för Danmark när man anfaller Sverige sommaren 1657, det är i första hand att ta tillbaka Halland från Sverige. Halland har man ju förlorat på 30 år i freden i Brömsebro 1645. Man vill dessutom ta Bremen i norra Tyskland som ju är ett svenskt område. Samt så vill man ta bort den tullfrihet som Sverige har i Öresund. Inrikespolitiskt så ser Fredrik också en möjlighet att ett framgångsrikt krig mot Sverige skulle kunna stärka hans position, alltså stärka den danska kungamakten till förmån eller istället för att rådet ska ha den makten. För Fredriks makt var ju i och med den här kungaförsäkran som han tvingades underteckna starkt beskuren. De danska trupperna är dock i ett ganska uselt skick. Man har inte heller dugliga härförare. Det som är Danmarks fördel och trumfkort, det är att man har en stor flotta av hyfsat god kvalitet, även om man också där har problem med bemanningen. När vi kommer fram till våren 1657, ett par månader innan det danska angreppet, så har man från dansk sida lyckats rusta 40 fartyg och ställt upp en ganska ansenlig här. I Skåne så har danskarna 12 000 man under befäl av kung Fredrik den tredje. I Bohuslän så räknar man in 10 000 man och i resten av Norge så har danskarna 3 000 man. På fastlandet, alltså på Jylland, så står en reserv om 4 000 man. Och på kontinenten för att angripa Bremen mellan Hamburg och Lübeck så har riksmarsk Anders Bille befälet över en styrka om 16 000 man. Den styrkan är avsedd just för att erövra Bremen, vilket är den första delen av den danska krigsplanen. När svenskarna får höra om de danska upprustningarna, för under våren 1657 så blir det allt tydligare att det finns planer från dansk sida att angripa Sverige. Då börjar ett hårt pressat Sverige att planera motåtgärder. Inte bara genom att skriva ut allt manskap som skulle skrivas ut under året, utan även nästa års utskrivningar påbörjas redan under 1657. I vissa delar av Sverige, bland annat Småland, Östergötland och delar av Finland, så blir det oroligheter i samband med det här beskedet. Medan man i bland annat Dalarna och Närke intar en helt motsatt hållning. Dalkararna sägs ha accepterat inte bara utskrivning av var 20:e man, utan man var till och med beredd att gå till var 10:e, till och med var 7:e man av dalkararna att de skulle skrivas ut för att försvara Sverige. Under möten med ständerna från respektive landskap under 1657 så löser man frågan om Sveriges försvar, och under ett hot om en dansk invasion så kommer fler och fler av svenskarna att ställa upp till Sveriges försvar. Karl XI Gustav, han är ju nere i Polen och har där dragit upp planer för försvar av Sverige. Den som ska föra befälet, det är riksmarsk Gustav Horn, men han dör och istället så blir det Per Brahe som får leda försvaret av Sverige. Lokala befälhavare är för Stockholms del Arvid Forbus. I Värmland så är det Harald Stake som blir lokal befälhavare, Axel Lilje i Småland och Gustav Evertsson Horn i Finland. Fältmarskalk Gustav Otto Stenbock samt generalerna Henrik Horn, Gustav Oxenstierna och Gustav Persson Baner skickas hem för att stärka den svenska krigsledningen. Man kan säga att själva kriget påbörjas när en här om 9000 danskar under ledning av Anders Bille i mitten av juni går in i den svenska delen av Bremen. Man ockuperar snabbt Bremen och det är egentligen bara fästet Stade som håller ut mot den snabba danska belägringen. Karl XI Gustav i Polen, han blir underrättad om den danska krigsförklaringen bara 5 dagar efter det danska anfallet. Inom den svenska armén som är i Polen så blir man ganska nöjd över det danska angreppet på Sverige. Man är här under sommaren 1657 ganska trötta på att kriga runt i Polen med fälttåg efter fälttåg efter fälttåg. Och ett krig i Danmark skulle föras i ett betydligt rikare land, vilket skulle göra det lättare eller åtminstone mer lönsamt att plundra och få med sig bättre byten än vad man hade kunnat få i Polen. Karl XI Gustav, han börjar marschen mot Danmark full av självförtroende. Han tänker sig att han kommer kunna ta både Skåne, Blekinge, Bohuslän och hela Norge. Han tänker sig att han ska sätta sin svärfar, hertigen av Holstein, på den danska tronen. Och han bestämmer sig för att göra på samma sätt som Lennart Torstensson gjorde 1643 i samband med det Torstenssonska kriget. Nämligen att anfalla Danmark söderifrån. Danskarna, de hade föreställt sig att Karl XI Gustav och hans soldater skulle ta sig hem sjövägen till Sverige efter den danska krigsförklaringen. Man lägger därför större delen av sin flotta vid Bornholm för att där kunna ta den svenska kungen Karl XI Gustav till fånga när han reser hemåt till Sverige för att försvara Sverige. Fredrik den tredje, han tror så mycket på de här planerna att han avstår från att leda de styrkorna som är i Skåne för att själv befinna sig på den flotta som ska ta Karl XI Gustav till fånga. Men så gör inte Karl XI Gustav, utan den 23 juni så går han med sina 6000 man landvägen mot Danmark. Den svenska styrkan är ju ganska liten om man jämför med den danska. Men enligt Ulf P. Sundberg, som har skrivit boken om svenska krig, som jag återigen har använt mig som huvudsaklig litteratur, så är det här samtidens bästa och mest erfarna soldater. Man brukar säga att de flesta i Karl XI Gustavs armé hade deltagit i åtminstone 30 fältslag. Och då ska man komma ihåg att vid den här tiden i mitten av 1600-talet så har en normal soldat erfarenhet från i bästa fall ett fåtal fältslag. Så de här 6000 soldaterna, de är väldigt, väldigt erfarna. Den svenska styrkan marscherar mot Danmark. Och den 2 juli så är Karl XI Gustav i Stettin. Och då har man på en vecka gått inte mindre än 36 mil. Samtidigt så pågår det krig i Skånelandskapen. Den danska krigsförklaringen kommer till Halmstad under sommaren 1657, och då är riksdrotts Per Brahe fullt upptagen med att försöka få ordning på det svenska försvaret av Halland. Per Brahe, han ger order om att alla tillgängliga soldater i Kronobergs och Jönköpings län ska bege sig till Markaryd. I den plan som Fredrik den tredje har dragit upp för de danska krigsäventyren i Skånelandskapen så ska han själv föra befälet i Skåne. Men han har ju tagit båten och ligger utanför Bornholm och väntar där på den svenska kungen som inte kommer. Så istället så är det Christian Ulrik Gyldenlöve som för befäl över de danska trupperna i Skåne. I mitten av juli så har Per Brahe lyckats samla närmare 4000 man medan Gyldenlöve inte har tagit sig in på svenskt territorium. Han är ganska sen av sig här i starten av kriget. Kungen har, alltså den svenska kungen, har gett order om att man ska vara defensiv i Skåne. Men Per Brahe, han skiter i kungens direktiv och bryter in i Skåne och slår en dansk styrka i Ängelholm den 18 juli. Efter det här så drar sig de danska styrkorna mot Helsingborg och Per Brahe går tillbaka in på svenskt territorium efter att ha besegrat den danska styrkan vid Ängelholm. I början på augusti så är Per Brahe åter igen med svenska soldater inne i Skåne. Men danska styrkor blir överlägsna och han behöver dra sig tillbaka till Halmstad i Halland. Och det här utnyttjar danskarna genom att inleda en belägring av Laholm. Det blir dessutom en mindre duell i Genevadsbro. Och efter det så lämnar Per Brahe över befälet till Gustav Otto Stenbock och beger sig själv till Stockholm för att där ha olika regeringsärenden. När Gustav Otto Stenbock tar över befälet så märker han att danskarna har väldigt starka ställningar ett par mil söder om Laholm och beslutar sig därför att gå till angrepp via Småland för att tvinga danskarna till strid på för honom bättre villkor. Danskarna förstör dock de här planerna och intar nya ställningar, vilket gör det omöjligt för Gustav Otto Stenbock att anfalla in i Skåne. Och i och med de här danska åtgärderna och problem med underhåll för den svenska styrkan så bestämmer sig Gustav Otto Stenbock att dra sig tillbaka till Fagerhult och krigshandlingarna på den skånska fronten avstannar för en tid. Vi har också strider på det som kallas för den västra fronten, alltså på den svensk-norska gränsen i Bohuslän och kring Göta älv. Den här delen av kriget har kommit att kallas för Krabbefejden. Och jag kommer faktiskt återkomma i ett Patreon-exklusivt specialavsnitt om just Krabbefejden. Vi har ju under flera av de här krigen som jag har pratat om haft stridigheter just i Bohuslän och längs med den norsk-svenska gränsen som har kallat just för fejder. Vi har haft Brännefejden under Kalmarkriget, Hannibalsfejden under det Torstenssonska kriget och så kommer nu Krabbefejden under Karl X Gustavs första danska krig. Men som sagt, Krabbefejden återkommer i ett senare avsnitt och istället så går vi tillbaks till det danska fastlandet, eller till Jylland. För när Fredrik den tredje får veta att Karl X Gustav är på väg att angripa Danmark från söder och inte kommer med båt så som han hade trott, så inser han vilket misstag han har gjort. Beslutet att skicka Bille till Bremen betyder att helt oövade danska soldater ställs mot vad som måste beskrivas som sin samtids mest effektiva armé. Att man har prioriterat att anfalla Bremen har också gjort att anfallen från Skåne har blivit svagare än vad de hade kunnat vara om man hade fördelat fler styrkor till Skåne. Och det gör också att man inte får några snabba framgångar på den skånska fronten. Man har inte heller från dansk sida tänkt på att man ska försvara den södra gränsen. Fredrik den tredje, han beordrar Anders Bille att lämna Bremen för att ansluta till det danska försvaret. Bille, han har dock gjort sig ganska hemmastad i Bremen och trivs alldeles förträffligt där. Så det dröjer ett tag innan Anders Bille hörsammar det här, den här orden från kung Fredrik den tredje. Karl X Gustav vilar en vecka i Hamburg med sina styrkor innan han inleder sina operationer på allvar. En styrka om närmare 2000 man under ledning av Carl Gustav Wrangel skickas till Bremen för att rensa Bremen från danskar. Man stormar en dansk skans utanför Stade, vilket tydligt illustrerar kvalitetsskillnaden mellan de effektiva svenska soldaterna och de mindre effektiva danska soldaterna. Efter att man har stormat Stade, eller den danska skansen utanför Stade, så lyckas svenskarna fånga 200 danska soldater och 9 vagnslaster med döda danska fiender förs bort. Och i striderna så ska svenskarna enbart ha förlorat 12 man. Inom kort så är det bara ett fäste, Bremervörde, som fortfarande är i danska händer, och de danska förlusterna är avsevärda. Inte nog med att de svenska soldaterna har ihjäl en massa danska soldater. Flera danska soldater går också över till svensk sida. Och de danska soldater som är födda i Tyskland, de får gå direkt in i den svenska huvudstyrkan. Och ett särskilt regemente som skickas till Reval i Estland sätts upp där danska överlöpare utgör huvudstyrkan. Danska fästen fortsätter att falla. Det är Itzehoe erövras den 10 augusti efter 4 dagars belägring, och i och med att man har tagit över detta fäste så ligger nu hela Holstein öppet för de svenska trupperna. De danska trupperna de retirerar till Fredriksodde. Även Anders Bille och de trupper som han lyckats evakuera från Bremen tar sig sjövägen till Fredriksodde. I det här läget så blir det tydligt att den svenska underrättelseverksamheten lite grann har misslyckats med att ha koll på hur starkt Fredriksodde verkligen är befäst. För under flera år så har den danska kungen Fredrik den tredje lagt ner ansenliga summor på att bygga ut den danska fästningen Fredriksodde. Man har en besättning på 8700 man, vilket är fler än vad Karl X Gustavs hela armé kan uppvisa. När svenskarna börjar beskjuta den danska befästningen så uppstår en artilleriduell som vinns av danskarna. Och även om svenskarna kan belägra Fredriksodde på landsidan och skära av försörjning, så är ju Fredriksodde möjligt att försörja sjövägen till Fyn. Och den danska flottan är ju ännu så pass överlägsen den svenska att en belägring på sjösidan inte är möjlig. Att man får stanna till här vid Fredriksodde är inte bra för Sverige, eftersom tiden inte är på Karl X Gustavs sida. Riskerna för den svenska armén ökar för varje dag som går av kriget. Från dansk sida så driver man ett intensivt diplomatiskt spel för att få stöd från till exempel Österrike och Brandenburg i form av undsättningsarméer. Och om de undsättningsarméerna skulle ansluta till de danska styrkorna så skulle svenskarna hamna i väldigt mycket besvärligare situation än vad man är här. Karl X Gustav, han väljer i det här läget att lämna armén och bege sig istället till Vismar, där han själv är med i det diplomatiska spelet. För Karl X Gustav är inte bara en duktig krigare utan också en erkänt skicklig statsman och diplomat. Och han tänker att det är bättre att han själv åker till Vismar för att kunna bedriva förhandlingar. Och istället så blir det Carl Gustav Wrangel som för befälet över den svenska armén. Under tiden som den svenska styrkan har en ganska misslyckad belägring av Fredriksodde så skickar man en del trupper norrut på Jylland. Ett svenskt regemente möter 2000 beväpnade bönder och hugger ner 800 av dem omedelbart. De övriga 1200 omringas och man släpper dem först efter en uppmaning att de danska bönderna ska ta till plogen istället för till vapen, eftersom det, citat, vore för dem både hederligare och nyttigare. Den danska hären på Jylland har alltså dragits in i fästningen på Frederiksodde. Och den svenskarna behärskar nu resten av Jylland. Men för att kunna föra över den svenska armén från Jylland till Fyn så måste man inta fästningen Frederiksodde. Och den belägras under 2 månader av Carl Gustav Wrangel. Under natten mot den 24 oktober så stormar man Frederiksodde i en väldigt djärv operation. Drygt 200 svenskar stupar medan 6000 danskar tas till fånga. Man får också tag i en mängd vapen, krut och andra förnödenheter. Och den här erövringen av Frederiksodde har beskrivits som en av de största bedrifterna i svensk krigshistoria. Och i och med erövringen av Frederiksodde i oktober 1657 så kontrollerar Sverige hela Jylland. Och jag tror att jag ska återkomma också till erövringen av Frederiksodde i ett specialavsnitt. För det är en ganska intressant berättelse, och i och med att den då beskrivs som en av de största bragden i svensk historia så bör kanske prata lite mer. Men vi får se om det blir en fördjupning om erövringen av Frederiksodde. Men den här motgången, den gör att det blir en hel del förskräckelse i Danmark. Fredrik den tredje vägrar dock att gå med på fredsförhandlingar eftersom han fortfarande har hopp om att få stöd från länder på den europeiska kontinenten. Samtidigt så försöker man istället försvara Fyn, och då är vi framme i slutet av december, början på januari, så årsskiftet 1657-1658, och då kommer den starka kylan in och den kalla vintern 1657-1658 som ska spela Sverige i händerna. För när vi kommer fram till nyåret 1658 så är Sveriges situation ganska besvärlig. Det har seglat upp ett starkt förbund som är emot Sverige på kontinenten. Och det är inte långt ifrån att trupper från olika länder i Europa skickas för att slå till mot och liksom stödja Danmark och slå mot svenskarna. Karl XI Gustavs försök att själv åka ner och förhandla fred med fienderna på de övriga delarna i de övriga konflikterna har misslyckats. Den 9 januari 1658 så håller man ett krigsråd i Kiel. Man beslutar att göra en djärv operation, att ta sig över till Fyn, och om isarna håller så ska man gå via isarna. De svenska trupperna, de dras samman i Frederiksodde. Kölden, den är stark, men allt hänger på att isarna ska bära. Vid 2-tiden på natten till den 30 januari så får Karl XI Gustav rapporter om att det ska ha frusit ordentligt under natten. Och i gryningen den 30 januari så startar man det berömda tåget över Bält, som är en av krigshistoriens järvaste operationer. Den lyckas, och den sista januari så går Karl XI Gustav in i Fyns huvudstad Odense. I det här läget så är Karl XI Gustav inne på att göra ett ännu järvare språng. För man har lyckats gå över Lilla Bält, som är ett ganska smalt sund ändå. Men nu ska man ta sig över till Själland via Stora Bält. Och kommer man till Själland så kommer man till Köpenhamn. Och där finns det 2 vägar att välja mellan. Dels ska man gå från Nyborg på Fyn till Korsör. Och det är den långa vägen, och det är betydligt mer riskfyllt. Eller så går man till den södra delen av Fyn till Svendborg och hoppar över de mindre öarna Langeland, Lolland och Falster. Den vägen, alltså gå söderifrån via de här öarna, den är längre. Men eftersom det är smalare sund mellan öarna så blir det också mindre riskfyllt. När isen vid södra Fyn bedöms vara tillräckligt tjock så beslutar man den 5 februari att gå över isen till Langeland från Fyn. Man fortsätter sen genom Lolland och Falster och landstiger på Själland den 11 februari. Och i mitten på februari så är man 2 mil utanför Köpenhamn, och kung Fredrik den tredje inser att nu är det kört, och danskarna sluter en villkorslös fred med Sverige i Roskilde. Jag ska givetvis återkomma till tågen över Bält i ett specialavsnitt. Som ni märker så kommer det nog bli en del specialavsnitt just kring Karl X Gustavs första danska krig. Och definitivt så kommer det bli ett avsnitt om freden i Roskilde, som är den fred som avslutar det första danska kriget. För det här vågspelet att ta sig över isarna vid Bält, det blir till ett katastrofalt nederlag för Danmark. För freden i Roskilde den 6 februari 1658 är oerhört gynnsam för Sverige. Danskarna, de förlorar en tredjedel av sin landyta. Och det som framförallt blir problematiskt för danskarna, det är att man förlorar Skånelandskapen. Man förlorar Skåne, man förlorar Blekinge och man förlorar definitivt Halland. Därtill så kommer det flera andra landskap och saker i freden i Roskilde. Men det återkommer jag till när jag kommer till freden i Roskilde. Men som sagt, Karl X Gustavs första danska krig börjar sommaren 1657 med att Danmark anfaller Sverige i Bremen. Svenskarna de svarar genom att Karl X Gustav anfaller söderifrån och man går över Bält, hamnar utanför Köpenhamn och tvingar danskarna att underteckna freden i Roskilde. Det som jag kommer återkomma till i senare specialavsnitt, det blir dels erövringen av Fredriksodde, det blir dels tågen över Bält, det blir dessutom ett avsnitt om Krabbefejden, upp i tre avsnitt här om Karl X Gustavs första danska krig och sen då givetvis om freden i Roskilde. Jag tror att det räcker med de 3 plus freden avsnittet för att vi ska vara klara med Karl X Gustavs första danska krig. Men det får framtiden utvisa. Jag säger tack för idag och för att ni har lyssnat på det här avsnittet om Karl X Gustavs danska krig. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Och särskilt tack till er som är patrons på patreon.com. Så hörs vi igen. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.